Det här är politikens frågepodd.
Vad händer med riksdagsledamöter som begår brott?
Ja, det blir en fråga för framtiden. Mm.
Sofia heter en person som har skickat en fråga till politiken@svd.se.
Duktigt, Torbjörn.
Hon har en fråga som gäller Katja Nyberg, eller som är ställd med anledning av Katja Nyberg, alltså den sverigedemokratiska riksdagsledamoten som blev vilde och
åtalas nu.
Just så. Sofia skriver: jag tror att de flesta av oss svenskar helst ser att våra främsta makthavare är någorlunda nyktra på jobbet. Därför undrar jag, får man begå vilket brott som helst och ändå behålla sin riksdagsplats? Nykterhet i all ära, höll jag på att säga. Men ska vi reda ut vad är det som Katja Nyberg åtalas för, till att börja med?
Ja, hon är misstänkt för grovt rattfylleri, narkotikabrott och grov olovlig körning. Och det handlar om den här händelsen då hon stoppades av polisen. Hon säger ju själv att hon har vejt för något djur och att hon då misstänks ha varit påverkad. Man har också hittat narkotika i hennes väska. Där är hennes försvar att hon hade hängt ifrån sig väskan på en fest och att någon kan ha lagt i det. Och sen har hon kört utan körkort.
Just det. Sen kan vi ju också säga att nykterheten i den svenska riksdagen är ju relativt hög om man jämför med en del andra parlament. Alltså typ i Storbritannien så har de ju ett system med pubbar.
Man kan ju köpa alkohol även i riksdagen.
Absolut, men det är ju inte som att det är in your face och lättillgängligt. Om du jämför med Europaparlamentet där du liksom har
Plux-alkoholismen.
Ja, men den är ju mer för tjänstemän.
För aporna.
Exakt. De unga
juniora.
Det är en politisk sakkunnig till en EU-parlamentariker. Mm.
Och Plux är Blaise Luxemburg.
I alla fall så minns ni kanske att Nils Paarup-Petersen har gammeldansk på sitt riksdagskontor som han ju drack när Anna-Karin Hatt meddelade att hon skulle avgå. Men det är inte
medicin,
heller
alltså
ett brott, utan nej, det är normalt.
Mm. Vänta, vi måste stanna där. Drack dansken, som vi kallar honom till vardags, gammeldansk. För att han var glad för att Hatt slutade eller för att han sörjde?
Man dricker ju inte gammeldansk när man är glad. Utan man dricker ju gammeldansk när man har det lite jobbigt.
Som ett stärkande sak.
Ja.
Är det därför du dricker så mycket gammeldansk?
Ja. Okay. Till exempel om man ska ha ett barnkalas brukar jag ta en liten gammeldansk. Men jag är uppfostrad i en gammeldansk kultur. Senast hittade jag 18 flaskor hemma hos min pappa. När jag var där på besök.
Alltså Skåne, alltså, vad spännande det är.
Ja. Men vi dricker det inte för berusning.
Nej.
Och det gjorde inte Nils Paarup-Petersen heller, som jag förstår det, utan att de hade haft ett partistyrelsemöte där hon berättade att hon skulle avgå alltså, om en timme. Och då så fick han ångest och då tog han sin gammeldansk.
Mm. Men Katja Nyberg är då åtalad för att ha varit berusad på diverse substanser.
Ja, som inte är lagliga då. Och att det dessutom har kört bil och att sen har fått sitt körkort indraget och kört bil igen. Hon har ju en bakgrund som polis och därför är det såklart extra pikant. Hon har ju suttit i justitieutskottet.
Och men också varit med i rejvkommissionen.
På frågan om, förlåt, jag tycker alltid rejvkommissionen låter lite som ett skämt. Men det är det ju inte förstås, det är allvarligt.
Du var inte med och rejvade med Gudrun Schyman på Docklands.
Jag är för ung, Henrik. Det är sällan jag får säga det, men jag är för ung. Det är så här,
regelverket,
en
ska vi
riksdagsledamot i Sverige gäller detta. En riksdagsledamot har ju, och alla folkvalda har ju väldigt starkt skydd. Alltså det är svårt att avsätta dem på något sätt. Uppenbarligen eftersom vi då har politiska vildar som vi har pratat om mycket på sistone. Men man kan bli tvingad att lämna sin riksdagsplats om man har begått ett brott. Då måste, och nu läser jag ur en artikel från tidningarnas telegrambyrå, då måste brottet ha varit så pass allvarligt att det är minst 2 års fängelse i straffskalan. Men det är inte heller så att man automatiskt då kan skiljas från sitt uppdrag, eller talmannen säger så här, nu får du skiljas från ditt uppdrag, utan det är domstolen som avgör det.
Det är ju spännande, för man tänker i många andra länder så är det ju så här ibland, och det är väldigt sällan, men då fattar liksom parlamentet att så här, ett beslut, du
man röstar.
Du röstas ut.
Du är olämplig.
Ja.
Mm. Det är, då är det ju så att säga fortfarande folkets röster som avgör om en viss representant för folket får vara kvar eller inte. I det svenska systemet, och det är ju lite paradoxalt eftersom den juridiska och dömande makten ibland anses svag i det svenska systemet. Här är det alltså den juridiska dömande makten som plötsligt ska ta beslut över folkets huvud då.
Jag vet inte om jag sa att det var åklagaren som behövde yrka på det. Det kan också vara domstolen själv som tar upp det och då beslutar om detta. Och sen meddelar riksdagen att den här ledamoten ska skiljas från sitt uppdrag. Det har hänt 2 gånger i historien enligt riksdagsförvaltningen. 1996 blev en moderat av med sin riksdagsplats i samband med att han dömdes för grovt bedrägeri. Och 2001 tvingades en annan moderat lämna sin plats sedan han dömts för bland annat misshandel och ofredande. Sen finns det ju ett antal ledamöter som har lämnat sina platser ändå för att deras parti har sagt det här är olämpligt. Men som har skilts från, aktivt skilts av en domstol har hänt 2 gånger.
Jag har hört att Martin Kinnunen har brandats som den enda riksdagsledamoten som faktiskt är lämplig
för, Sverigedemokraten.
Ja, lämplig för sitt ämbete, och det har han domstolsprotokoll på.
För att han dömdes för, var det bedrägeri? Nej.
Han dömdes för någonting, och då ställdes också den här frågan, är han uppenbart olämplig?
Bokföringsbrott dömdes han för 2016.
Och då ställdes frågan i domstolen, men då kom man fram till att han inte var uppenbart olämplig. Mm. Och det är väl kanske en liten reversed version av att känna att jag är lawyerly approved för att sitta i denna församling.
Det här, jag vill bara lägga till att det här rörde SDs mediebolag Samtid och Framtid.
Ja, jag skulle säga det, alltså i partiets ögon så fanns det väl aldrig tanken att han liksom skulle mista någonting för detta. För det var ju som att han agerade målvakt. Det får man misstanken att han gjorde. Han tog en förlaget när de inte riktigt hade skött sina affärer på det bästa av sätt.
Det fanns en annan diskussion med en annan sverigedemokrat vid samma tid, 2016, när Margareta Larsson, det är väl Louise Erikssons mamma va? Inte var i riksdagen utan hade öppnat sin egen massagesalong, men tog emot sin riksdagslön. Hon hade väl hoppat av partiet då, så hon var ju också vilde. Då blev Andreas Norlén intervjuad av SVT i egenskap av ordförande i konstitutionsutskottet. Han var ju inte talman då. Och då var just frågan så här, borde man inte kunna ta bort en sån här person från riksdagen? Och då sa han att han, det kan man ju inte, och så berättade han om det här systemet, och så sa han att han tyckte det var ett bra sätt, att det är svårt att avsätta ledamöter. Och att han är tveksam till en ordning där riksdagen med majoritetsbeslut kan avsätta enskilda ledamöter. Ett sådant beslut kan utnyttjas för att komma åt politiska motståndare. Så det är lite tvärt emot hur du resonerar. Att liksom han tycker att de folkvalda ska vara så trygga att de inte kan avsättas av politiska motståndare.
Just så.
Sen har man ju gjort om reglerna på andra sätt för just de där fallen, att man måste ha en viss närvaro för att kunna få ut sin riksdagslön och sådär. Så att det har,
och det är väl liksom lite en del utav det allmänna rättsmedvetandet eller känslan hos många människor att så här, vad är det för rimliga krav och ställa på riksdagsledamöter. Folk har ju varit lite chockade över att man liksom, kvittningssystemet, att det är liksom i grunden på något sätt så här ett inskrivet. Man kan uttrycka som att det är liksom lite skolk i systemet till exempel. Sånt. Och sen så är det ju, kan man ju tänka sig att om man är en anställd på en annan arbetsplats, nej men om du skulle ha missbruksproblem eller alkoholproblem, så finns det ju långtgående krav att en arbetsgivare ska ta hand om dem. Men det är väl inte riktigt samma situation när det gäller liksom, att det finns ju inte en arbetsgivare på det sättet, utan det blir också annorlunda. Och sen så har väl många partier på olika sätt försökt hjälpa medlemmar som har haft problem. Men nu är det ju också så att just när det är Katja Nyberg, så har ju hon lämnat Sverigedemokraterna. Så kanske, ja.
Det är inte bara Sverigedemokrater som begår brott. Jag hittade också från 2016 ett fall med vänsterpartisten Daniel Sestrajic från Malmö. Han var med i en protestaktion utanför Migrationsverket med ett tältläger med statslösa palestinier. Och dömdes då för störande av allmän ordning när han inte lydde polisens uppmaning att gå därifrån. Han dömdes men fick sitta kvar i riksdagen, och eftersom det var ett så ringa brott.
Moderater, vänsterpartister, sverigedemokrater, det finns säkert brottslingar i alla partier.
Gunnar Hedlund.
Men varför är Gunnar Hedlund en brottsling? Varför hatar du honom? Berätta om hur oerhört hemsk han är.
Alltså Gunnar Hedlund var ju partiledare för Centerpartiet.
Bondeförbundet.
I jättemånga år, ja.
Förtal var det, va?
Är det förtal det vi ägnar oss åt nu? För ibland har jag förstått att om man säger att folk har blivit dömda för förtal, kan det vara förtal.
Du vill inte att jag ska säga Ebba Busch nu.
Det handlar ju också om allmän intresse. Ebba Busch skildes inte från sin riksdagsplats.
Nej, och det gjorde inte heller Gunnar Hedlund. Det är möjligt att regelverket såg annorlunda ut på den tiden. Det här är ju några år sedan, får man säga. Alltså Hedlund-affären, den handlade ju om deklaration och skattebrott. Alltså Centerpartiledaren Gunnar Hedlund, som det här är ju på 50-talet, hösten 52, så avslöjades att Hedlund inte hade tagit upp en inkomst för avverkad skog i sin hustrus deklaration. Alltså han deklarerade också åt sin hustru.
Så det, det gamla goda Sverige?
Kanske inte, jag vet inte. Men här, till slut så frikändes hustrun i högre instans. Det var alltså i högsta domstolen. Men Hedlund fälldes, så det här var ju en... Ja, ni hör, det gick ända till HD. Det betyder ju att det var en medial sörja och pågående process under väldigt lång tid. Och i den allmänna förståelsen eller historieskrivningen av det här, så löstes det ju egentligen bara genom att Tage Erlander, som ju då sossarna och centerpartisterna var i koalition, gick ut och försvarade Hedlund och sa att han var en hyvens prick, trots allt.
Det har ingen gjort med Katja Nyberg. Elsa Widding håller ju nu på att överväga om hon kan få kandidera för hennes parti eller inte.
Okej. Ja, ja, man ska hitta något parti och vara med om man vill någonstans i svensk politik.
Men jag skulle säga att i alla fall så kom det information igår om att Katja Nybergs rättegång kommer inledas den 21 september, det vill säga valet är ju den 13 september, ja. Så att det kommer komma efter valet, så att det är ändå inte aktuellt i det här fallet.
Nej, och frågan är om det här skulle ha löst liksom tidlös kvittningsproblematik, om hon hade liksom tvingats att avskiljas från sin riksdagsledamotsplats. Kanske blir det så att Katja Nyberg inte är jättesugen på att gå till så många omröstningar, om pressen kommer vara där, ställa många frågor.
Om du har en fråga så kan du ställa den till politiken@svd.se.
Ni som har gjort en specialpodd om Magdalena Andersson, fanns det någonting som ni överraskades av?
Vi hittade ju ingenting brottsligt. Alltså hon verkar inte vara dömd för något brott. Om det var det du funderade på nu.
Eller något om hennes personlighet eller politiska uppvaknande. För det är väl det som den handlar om.
Nej, men det finns ju en spännande dynamik i hennes liksom lite så hårda Ice Queen-persona kombinerat med den här jättekänslosamma som ibland liksom börjar gråta. Och, ja, det finns något. Det var ju en person som beskrev henne som Göran Persson fast med dåligt samvete.
Göran Persson med ett samvete kanske?
Ja, så, typ så. Göran Persson, så härska tekniker fast man får lite ångest efteråt.
Om man vill lyssna på det här, vart vänder man sig då?
Då kan man gå till Svenska Dagbladets app.
Och så finns det en liten flik där för lyssning.
Mm. Men man behöver ju vara prenumerant för att lyssna på de här. Hur gör man då?
Då betalar man lite pengar. Det är ju väldigt lite pengar. Och så lyssnar man på Magdalena Andersson-podden och så kan man lyssna på Jimmy Åkesson-podden och alla andra våra specialsatsningar i valet.
Och vårt prenumerationserbjudande finns ju på svd.se/provapolitiken.
Alltså vi har ett sånt.
Jag
vill bara sälja fullpris prenumerationer.
Vi kan få lura in dem lite med det här om Göran Persson med samvete.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.